Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bra mat, bra jobb. Att vi äter påverkar hur vi presterar, både fysiskt och mentalt, det vet vi. Så vad ska vi göra? Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Idag ska vi prata om mat. Det brukar vi inte göra och det är inte Boels favoritämne. Men idag ska vi göra det på vårt sätt och vi ska göra det med en väldigt otrolig kunnig person, nutritionist och hälsostrateg David Ek. Men först ska vi prata om någonting som vår samarbetspartner Skandia vill lyfta.
Ja, för de har med hjälp av Novus genomfört en ny undersökning om vilken roll personalen har spelat i framgången bakom de så kallade gasellföretagens framgång. Företag som växer väldigt snabbt.
Ja, de har en stor omsättning och minst 10 anställda.
Mm. Och totalt är det 250 vd:ar eller HR-chefer på gasellföretag som har intervjuats under våren. Och om man tittar lite på resultaten då?
Mm. Ja. Så ja, 9 av 10 de uppger att det är medarbetarna som i hög grad har bidragit till företagets tillväxt hittills. Vi är inte jätteförvånade här, känner
Nej.
Jag. Nej. De spelar en central roll och det gör de med sin kompetens och sitt engagemang. Och som sagt, ingen större förvåning där.
Nej. 3 av 10 har haft problem med ohälsa bland medarbetare.
Mm. Ja. Det stämmer ganska bra överens med Sverige i stort.
Med hur det är.
Mm. Mm.
Och nästan 6 av 10 anger att friskvård och förebyggande hälsopolicy är viktigt för företagets fortsatta utveckling. Den här frågan har inte varit ett viktigt fokus i uppstartsskedet. Nej, okej, jag fattar. Man behöver liksom definiera en affärsidé, hitta kunder och så.
Mm.
Men ökar i betydelse för den fortsatta utvecklingen.
Mm. Det är viktigt för det här going concern.
Mm.
Så.
Mm. Människor betyder allt, kan man säga.
Ja, jo, men så är det ju. Spelt i dagens verksamheter.
Nu säger vi välkommen till David.
Tack så mycket.
Och du är ju aktuell med en bok som handlar om någonting som vi inte ska fördjupa oss i idag. En bok som handlar om mat vid träning.
Mm.
Säg igen vad boken heter.
Maten, ditt bästa träningsredskap heter den.
Ja.
Där det är ju fokus på egentligen hur man kan använda maten som ett av flera redskap i sin träningssatsning. Egentligen. Hur man kan kanske lyfta den betydelsen av kosten i träning om man tränar relativt mycket.
Mm. Och det vi ska prata om idag, det är väl att maten också egentligen, maten kan vara en viktig del just av hur vi faktiskt presterar på jobbet också.
Mm. Din förra bok hette?
Den hette Magsmart.
Just.
Mm.
Och där fokuserar jag egentligen mer på den forskning som har fullkomligt exploderat kring hur det vi äter påverkar vår tarmhälsa och tarmbakterierna där och hur det verkar kunna påverka vår hälsa i stort. Mm. Och det har ju det är också något som jag har skrivit ganska mycket om. På högt och lågt kan man säga.
Mm. Mm. Jätteinne med hela den här tarmgrejen. Ja. Lite spännande.
Precis. Ja. Och en liten reflektion som man liksom inte kan komma ifrån. Det är som är hett. Kost är ju väldigt, det är alltid väldigt hett. Men det också upplevs ganska känsligt att prata om. Det är lite sådär, ja det blir ganska hetlevrat lätt. Både i sociala medier och men även runt liksom fikabord och lunchbord runt om i Sverige. Hur ser du på vår liksom rådande, man säger här, kostdebattklimatet som vi har?
Ja, alltså det ligger ganska långt ifrån, mycket av det ligger ganska långt ifrån min egen syn på kosten. För jag, på ett sätt är jag ganska liberal liksom, kring olika sätt att äta. För det går att äta bra på väldigt många olika sätt. Så jag lägger inte så stor värdering i om folk väljer att följa någon viss diet. Eller så jag testar gärna olika dietupplägg själv för att jag tycker att det är spännande. Men det blir väldigt mycket en kulturell teamgrej. Lika mycket som det blir en fråga om faktiskt fakta och näringslära. Och hur vad som är på riktigt eller vad som stämmer. Mm. Och för många verkar den här aspekten att vara del av teamet kring vad det nu är. LCHF eller vegankost eller periodisk fasta eller vad det är. Man är mer fokuserad på den här tillhörighetsbiten kanske. Och, så att, lite öknamnet kost och religion är ju inte för intet liksom, utan det ligger någonting i det att man gärna att man gärna liksom säger ja till allting som verkar bekräfta ens egen världsbild kring kost och sen så liksom försöker man bortse från allt annat. Mm. Och det jag väldigt mycket har försökt göra och fortsätter att försöka göra, det är väl att försöka hjälpa folk att se på det här med ganska öppna ögon. Mm. Jag får mycket frågor till exempel, ska man äta mest kolhydrater eller ska man äta mest fett? Liksom? Och det, i min värld är det som att fråga, ska man ha en blå eller en grön bil? Mm. Lite grann, att det beror på vad syftet är. Är det för att du vill du uppnå något speciellt med träningen? Eller vill du som många vill, minska i vikt? Eller, alltså det beror väldigt mycket på sammanhang, vad som kan spela roll och att saker kan vara bra på ett sätt men dåligt på ett annat sätt samtidigt.
Mm.
Och att man liksom inte, man behöver inte välja sida utan det går att liksom, det går att försöka navigera det där ganska öppet.
Men jag tänker också att det är lite så här, det är som också, inte på din nivå men som håller på med kost och gjort så i 20 år, att det är en gråzon känns det som. Mm. Det är ju inte så här, ja, men är det bra med pasta? Så här, det beror på. Alltså om det, din mage gillar det och du ska liksom springa intervaller om 3 timmar, jättebra. Och så där. Och det var det som, ja, att det är en gråzon och folk klarar inte riktigt av gråzonen upplever jag. Utan man vill ju veta, är det här bra eller inte? Och köper man en doktrin, till exempel LCHF, så får du ju en jättetydlig ram att hålla det till så att du bara kliver in i den och den gemenskapen och det är skönt för du behöver inte tänka på något annat utan man, då ger det en tydlighet som många vill ha när det är väldigt rörigt i huvudet. Det är en erfarenhet som jag har.
Jo, men många pratar om quick fix, men jag tror att det mer handlar om att hitta en enkel modell liksom, för någonting som är väldigt komplext.
Mm.
Och det är väl en sån här populär grej att det är bra att förenkla men inte mer än liksom förenkla så mycket som möjligt men inte mer.
Inte mer. Nej.
Bra kost behöver inte vara komplicerat, men vetenskapen bakom är ofta ganska komplicerad och saker kan vara alltså det finns ju klart en skala. Vi vet att äta mycket broccoli är ganska bra, äta mycket potatischips är inte så bra.
Mm.
Och så finns det liksom saker som ligger längs med den skalan.
Mm.
Men till och med broccoli kan bli dåligt. Eller jag såg någon fallrapport på en kvinna som hade bara druckit en massa gröna drinkar och fått njurproblem på grund av för mycket oxalsyra i kosten.
Mm.
Så att det går att liksom, det är ett flytande, ett väldigt, väldigt flytande och mycket ligger mitt emellan. Och vissa saker kan vara bra för kanske minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och samtidigt öka risken för bröstcancer eller för tjocktarmscancer. Mm. Alltså, så det är väldigt, det är upp och ner på många sätt och där gäller det att, tror jag, att försöka hitta en utan att säga det är bara att äta lite av allt möjligt och tillbaka till husmanskosten. Det är lätt att dra den klyschan, liksom. Men att gå långt utåt någon extrem är sällan liksom det mest produktiva i alla fall.
Jag kan ju sakna dimensionen gott, härligt, mysigt ofta i så här matdiskussioner. Och jag vidhåller också att jag använder inte ordet kost. Det är mitt ställningstagande. Nej, men för jag tycker att ofta det leder in på de här liksom lite ingenjörsorienterade diskussionerna kring mat. Och det är ju fine om man vill träna och prestera. Och så här, vad ska jag äta då för att vara snabbast eller uthålligast eller vad det nu är. Men jag tänker att det är så, jag blir så ledsen när vi tappar det här att mat, vi har ju den mat vi behöver och det är sån lyx, vi glömmer ju det. Och ibland kan jag tänka mig att vi fastnar i de här problemen just för att vi har så mycket att välja på. Och faktiskt många av oss har råd och de flesta av oss har råd att äta oss mätta. Bara det är sån lyx. Och just det här med njutning då, så här, är pasta bra? Ja, men till att börja med, tycker du om pasta? Man ska kunna börja där. Och sen då förstås titta på så här, ja, men vad vill du uppnå med din mat? Men jag tycker också att man kanske inte alltid behöver ha ett mål med sitt mat. Utan man ska liksom, man ska bli mätt. Och sen om man kan hänga runt maten i en vardag där man liksom kanske inte ses ofta i familjen då. Så är väl det också en väldigt härlig grej.
Absolut.
Men det är många dimensioner. För jag tänker just det här, ja, det är gott. Och så är det så här, men det, klimatet kommer in. Jag tänker så här, klimatet, plånboken, hälsan och det sociala. Det är många dimensioner. Men jag brukar säga så här, alltså, eller jag vill kolla med dig vad du tycker om det här, men är det, om man säger, kan jag lita på sunt förnuft? Kan man lita på sitt sunda förnuft? För som du och jag, vi är ju liksom, du är ju extremt påläst inom kost och du kan liksom, du kan extremt mycket, om jag håller upp en broccoli så kan du massa saker om den, om både forskning och vad den innehåller näringsmässigt, och Boel tittar kanske mer på den och säger så här, ja, den där
med
passar
vitlök
in
på.
Ja, med vitlök på och lite olja och den passar in i den här maträtten och gör någonstans däremellan. Men att tycker du i dagens samhälle att man, att människor kan lita på sitt sunda förnuft i när de går i en mataffär, eller behöver vi mer kunskap?
Ja, alltså man kan väl säga, det är väl lite både och, därför att det där förnuftet grundar sig på någonting, och det grundar sig på någon form, något man har lärt sig någonstans. Och ett liksom, lite paradoxalt problem idag är att vi har aldrig vetat så mycket om nästan någonting som vi vet idag, och samtidigt har förvirringen aldrig varit så stor kring exempelvis mat. Och att folk är väldigt nojiga i onödan, och där kan jag hålla med väldigt mycket kring det du säger, att det ska vara njutningsfullt och inte bara ur ett allmänt mänskligt perspektiv, men även om man har något mål som man vill åstadkomma, om du börjar äta på ett sätt som du i grunden tycker är vidrigt, så kommer du kommer inte hålla. Så vill man på något sätt äta gott och samtidigt åstadkomma vad det nu är, hälsa eller prestation eller något med vikten eller vad det nu är, så tror jag att aspekten att utgå ifrån vad gillar jag att äta och vad är gott liksom. Och sen försöka hitta vägar framåt i det. Och det där är ju, det är, som återigen, det är ett spektra liksom. Det går ju att äta bara det man tycker är gott hela tiden, kanske med negativa hälsokonsekvenser, och då kanske man har gått för långt åt det hållet. Å andra sidan, om man bara äter det som är bra hela, liksom optimalt hela tiden, så kanske man missar massor med njutning och massor med upplevelser. Och kanske blir för fokuserad och liksom nojig över kosten helt i onödan. Så det, återigen, det är ett spektrum att navigera längs med liksom.
Ja, vi ser, det finns inga raka svar, men det kanske kan vara skönt att landa i det också, att det finns inte ett exakt rätt och fel, men att jag tänker att man behöver reflektera över vad man äter, men ja, det ska vara njutning också.
Ja, om det bara landar i en massa ångest så är det inget bra. Och egentligen så är det så ledsamt att allting kan leda till någon slags ångest, om man nu använder ordet ångest lite slarvigt kanske. Nej, men jag tänker så här, om jag säger gott, då kan man ju tänka så här, oj, men jag stekte några snabba falukorvar till ungarna ikväll. Var det så gott? Aha, då har jag misslyckats där. Han vill sitta ner runt bordet. Nej, för att den ena skulle på fotbollsträning och så vidare. Och då kan man känna att man misslyckas där. Så ibland kan jag bli väldigt glad för liksom försvarare av vissa E-nummer och friskpinnar, för att man kan ta det här djupa andetaget som en vanlig människa. Men sen tänker jag att det är väl också lite skönt att få Att få, liksom, att få vilja någonting, men sen att det kanske inte alltid funkar. Nej. Och det är som att så här, ja, men jag vill vara vegan, säger någon, för att det tycker jag vore ett bra ställningstagande. Mm. Men jag liksom, det går inte riktigt. Nej, men hitta någon mellanväg.
Ja, men, ja, men det är att vara i den här gråzonen. Det är liksom, jag är också så här, jag skulle inte vilja vara vegan, men jag skulle vilja äta ännu mer veganskt. Men resten av familjen hakar inte riktigt på det lika mycket som jag, som bara älskar bönor. Och, sådär. Och då tänker jag att ja, men då, jag är jättenöjd, för jag äter för det mesta vegetariskt och är supernöjd med det. Och sen blir det liksom, men att man planerar inte in falukorven och snabbmakaroner, utan de blir liksom som en nödlösning då och då. Och då är det helt okej. Och då är det bättre att bara njuta av dem där och bara, gud, det här blev ju perfekt. Vi fick i oss mat så vi orkade göra det vi skulle göra efteråt.
Mm. Ja. Men om vi pratar om jobbet.
Ja, precis. Vi flyttar in på arbetsplatsen. För det är där vi hålls i podden för det mesta.
Jag tänker att det finns ju flera grejer då när man snackar om jobbet. Dels hur man själv kan så här, tänka inför en arbetsdag. För det kan ju vara lite tajt med tid. Man kanske inte har tillgång till, liksom, jag vet inte, man har några lunchmatsalar eller lunchrestauranger. Och det kanske är varken gott eller bra mat. Så det är det ena, liksom, vad kan man göra som individ för att liksom, boosta sitt ätande på ett schysst sätt under en arbetsdag. Men sen också vad arbetsgivare kan göra för att hjälpa medarbetare att kanske få i sig det de behöver.
Mm. Men tänk om vi börjar där i det som börjar bli ganska typiskt nu för tiden. Att vi har ett ganska stillavarande jobb, så att vi har inte jättestor energi, nu letar jag efter det svenska ordet, expenditure. Alltså att vi gör av med en massa energi.
Energiomsättning. Liksom.
Ja, omsättning. Men vi behöver både näring och energi för att hjärnan ska jobba och vara alert. Och det är möten och vi ska lösa något problem där klockan 16:45 en torsdag. Hur kan man tänka där, tycker du?
Jag tror att svaret på båda de där frågorna kan liksom flyta ihop ganska mycket kring hur arbetsgivaren kan tänka och man kan tänka som individ. Därför att mycket av fokus, tror jag, de senaste så här, 20 åren kring när vi har pratat om näringslära, har handlat om olika näringsämnen och sen individens ansvar i det här. Men det visar forskningen ganska tydligt att om i genomsnitt i alla fall, placerar vi 100 människor i en miljö som innebär en viss typ av levnadssätt, en viss typ av mat och så, då kommer folk bli som den miljön de vistas i. Och placerar man dem i en bättre eller sämre miljö, så blir de mer som den miljön de vistas i där. Och det tror jag man dels kan ta tillvara på lite själv. Alltså att fokusera kanske mer på så här, hur inför en dag som jag vet kanske innefattar massa resor och så här, hur kommer miljön här att se ut? Kan jag göra någonting för att påverka den? Så att jag har någon sorts tanke med. Jag var själv ute och reste nyligen och tåget var försenat, det fanns ingen restaurangvagn på tåget, hade det funnits det hade det sannolikt varit ganska dåliga saker i den. Jag kommer fram, får skynda mig till föreläsningsstället där jag ska prata, föreläser, får skynda mig direkt därifrån till tåget hem och får på tågstationen då hitta typ pressbyrån som väl var det som var öppet, och då blir det företrädesvis också med hungrig och trött och grinig, och då väljer man kanske inte det bästa, även om jag ser man själv som medveten så blir det kanske inte de bästa valen. Så där kanske jag hade behövt backa bandet och tänka, hur kan jag se till att min miljö den här dagen blir lite mera bra för mig? För att, men rent krasst, strunta i hur min hälsa blir om 20 år om jag äter på ett visst sätt. Men den dagen så mådde jag ju inte klockrent för att jag inte åt så bra, så mycket liksom under den dagen. Så att, där tror jag man kan hjälpa sig själv lite grann genom att tänka, hur utgår ifrån liksom situationerna jag kommer hamna i. Och hur kan jag utifrån det hjälpa mig själv att äta bättre? Och vet jag att ja, men nu är det konferens, det kommer vara någon fattig lunchmacka mitt på dagen, ja, men då kanske jag måste se till att ta med mig någonting från, om jag nu bor på ett hotell eller vad nu, ta med det hemifrån kanske, så att jag vet att jag får i alla fall en riktigt bra lunch, och sen kanske jag får en fattig lunchmacka på eftermiddag eller fikamacka på eftermiddagen eller någon fikabröd eller någonting, men då har jag i alla fall ätit en bra frukost och en bra lunch. Så att man liksom försöker navigera lite i det där, men att kanske inte tänka, alltså det är lätt att hamna i en sån här optinoja liksom, där allt ska bli så 100% optimalt, men det är ofta de grova dragen. Får jag en bra frukost? Får jag en bra lunch? Får jag en bra middag? Är det något okej mellanmål däremellan? Har man de grejerna, då blir det inte i alla fall katastrofdåligt oftast. Liksom. Och bara man någon tanke med det. Liksom. Mm.
Ja, men om jag får ta så här konkret exempel. För just det, när man reser, det är ju knepigt som du säger. Man hittar ju inte alltid riktigt det som man mår bra av att äta. Även om den här mackan liksom kanske innehåller goda grejer. Så, ja. Om jag då kör min havregrynsgröt på morgonen som jag älskar, då vet jag att jag, liksom, då funkar jag till lunch vad som än händer. Men sen då på resan, tåget blir försenat, du sitter liksom inte med något bärbart kylskåp, bananen ruttnar innan jag har hunnit ta upp den i väskan. Liksom. Vad kan man ta med sig som håller en dag?
Torrvaror funkar ju oftast. Jag brukar ofta ha med mig någon liten typ en liten påse med torkade rostade sojabönor, tycker jag är bra. Det är både bra med kolhydrater, långsamma sådana, väldigt proteinrikt, hyfsat bra fetter i också.
Mm. Det låter gott, var hittar du det?
Det är jättegott. Det finns på Ica.
Okay. Det finns mycket på lösvikts naturgodis, har det börjat dyka upp lite så här bondbönor. Jag vet inte hur bra just de är, men det finns mer att välja.
Även
på.
Även de här fröhyllorna och sånt.
Ja, fröhyllor är bra. Mm.
Då kan jag ha det, kanske lite torkad frukt, lite nötter, lite sånt här som funkar som nödföda. Mm. Kokta ägg tycker jag är klockrent med också. För det är, det är ju liksom portionsförpackat och klart.
Ja.
Och ett kokt ägg håller i rumstemperatur i 2 dagar utan problem. Det är liksom inga större...
Det är bra att veta när man har glömt äta det. Släng det inte, det håller. Ja. Liksom.
Börjar... Alltså, där kan man lära sig att lita på sina sinnen mer än vad folk gör i allmänhet. Smakar det härsket, ja, men spotta ut det då. Men annars så går det faktiskt oftast att äta betydligt längre än vad folk tror. Så det är väl lite sådana där mellanmåls- eller nödmåltidstips så kanske. Men, ja, men bara att, ofta genom att kanske antal är värsta om man säger så, om man nu ska resa, då vet man att sannolikheten att det blir förseningar, att jag kanske inte kommer hitta något bra ställe att äta på, de är ganska stora. Vad har jag lust, som du var inne på, vad har jag lust att äta den här dagen? Är det en Subway-macka, ja, men då okej, det finns det på flygplatsen eller vad det nu kan, då kan jag väl äta det då. Men då har jag i alla fall aktivt tänkt, men är det att jag vill ha en sammansatt måltid, ja, men då kanske jag får ta med mig den då och liksom planera för det lite grann, och där bara att ägna alltså en kvart i veckan åt att bara fundera hur ska frukostar och middagar hemma se ut i veckan och vilka luncher kan jag få i mig. Det kan göra underverk för både för hur hälsosamt man äter, men också hur man upplever en vanlig dag. Att bara söndag kväll sätta och plita ner hur kommer min vecka se ut, inkluderat kosten.
Liksom. Ja, men det där jag också, som också reser en del, får också ofta tänka att vart kommer jag vara idag? Och sen bunkrar jag liksom upp, och ibland blir det så att det jag har med mig inte går åt, för att det gick och det löste sig, jag fick en bra lunch. Men jag har ju också varit på konferenser, och min kris har alltid varit att det är något ofta ganska, nu har det blivit mycket bättre, men förr i tiden var det mycket onyttigt fika, och sen var det väldigt långt till middagen, och som småbarnsförälder så är man ju van att äta vid 5:30, så där fick jag alltid där lärde jag mig att det var inte så svårt att ta med sig någonting till konferensgården som jag hade då, som jag kunde stoppa i mig, så att det inte blev jag gick och letade upp någon chokladkaka i receptionen, utan och som sagt, jag tror att man får acceptera att man behöver faktiskt planera och förbereda lite, för det kommer inte alltid lösa sig själv precis som man har tänkt, och blir det inte precis som man har tänkt, så gör inte det någonting heller. Men om man ofta reser, då kan det ju vara trevligt att de flesta dagarna så fick man ändå till, så man kände så här, ja, men det var gott, bra energi och jag var på bra humör för jag fick i mig bra att käka.
Jag tänker så här, ett företag där många medarbetare reser, de skulle kunna så här preppa med lite färdigkokta ägg i någon rad i kylen eller, jag menar, så.
Ja, men man kan i alla fall erbjuda ett tänk, så här, tips till er som reser mycket. Och tänkte på en annan sak där, att det här med just att man blir som den miljön som är, så hade jag på min förra arbetsplats en dialog med de som levererade till de här kylarna där man drar ett kort och sen kan handla. Och då var det så här, ja, men det går jättemycket cola och Snickers. Och jag bara, ja, jag förstår det. Jag menar inte, för jag var lite så här, jag tycker att vi kan ta bort kolan. Och de bara, men vadå, får man inte dricka cola? Jo, men du får gå och köpa den en bit bort. Den finns inte in your face på ögonhöjdsnivå när du går förbi fikarummet. Utan där finns istället lite bättre mellanmål som vi vet kommer ge dig energi som håller längre. Och sen har vi bara gjort det lite svårare att få tag på kolan. Alltså lite nudging grej. Men det var verkligen så här, vi pratade helt olika språk. Men det säljs jättemycket, ja, för att den står i ögonhöjd. Och de andra grejerna är svåra att hitta. Så att jag vill flytta upp dem så att vi nudgar människor till att göra de här valen istället. Men det finns fortfarande Snickers och Coca-Cola, men bara på en rad längst ner. Så, så att det är också ett sätt att liksom jobba
ja,
på.
Ja, och det är ju inte heller att, att förbjuda folk att, att göra någonting. Men man kan ju fortfarande göra så att det vi aktivt erbjuder är uteslutande, skulle jag säga, bra saker.
Mm.
Och sen, alltså, för att det man gör, det som ofta försvinner i debatten kring, kring hur livsmedelsaffärer ska se ut, eller liksom med förslag på skatt på det, socker eller vad det nu kan vara, så blir ofta motreaktionen att då ska du tvinga folk att äta bra saker. Men det vi har gjort aktivt i 30 års tid,
mm,
är att aktivt styra folk mot de sämsta sakerna.
Mm, för de är billiga.
Så om vi, om vi, är det inte rimligt att vi, de aktiva insatser vi gör genom vad vi köper in som företag, som folk kan köpa av oss eller som vi erbjuder folk att äta,
mm,
att det är bra saker. Sen kan folk alltid välja själva att göra andra val, bättre eller sämre. Men genom att placera Snickersen och kolan där, så styr du folk mot sämre beteenden.
Mm.
Så att, det, att, att anamma det perspektivet lite grann, att, att ska jag bara erbjuda allt, eller ska jag liksom, oavsett hur jag gör så kommer jag styra folk mot ett visst beteende. Vilka beteenden vill jag påverka folk till?
Men det kan nog kräva sin kommunikation, att man säger såhär, vi vill göra det lättare att göra goda val, för vi vet själva hur mycket godare det känns med en Snickers än en burk keso till exempel på eftermiddagen. Så att, men vi har tänkt runt det här och vi vill testa det här, att man, just att det kräver en kommunikation, för om man bara helt plötsligt flyttar på kolan, då blir det såhär, jaha, nu får man inte dricka cola längre. Och jag tänkte också att vi ska, just när man pratar på arbetsplatsen där, så har vi ju att förhålla oss till Skatteverket. Så jag vill bara lyfta in vad de, för man kan inte bjuda på vad som helst utan att förmånsbeskatta. Så jag har faktiskt tagit citat från deras hemsida, för jag har hållit på med den här frågan själv.
Mm.
Och det är så att exempel på personalvårdsförmåner, det är kaffe, förfriskningar, frukt och annan enklare förtäring som inte kan ses som måltid, och det ska vara i samband med arbetet. Och här känner jag att det finns lite utrymme för tolkning vad en måltid är, men det ska inte gå till en kyl, ta ut något som man stoppar till exempel i en mikro eller ugn och bara värmer det som klart, utan plocka ihop en macka, ägg, alltså saker som man får liksom sätta ihop själv så att det blir någonting, då är det enklare förtäring. Så, så att där finns det ju utrymme att komma undan att, ja, vi vet att folk kommer jobba över den här veckan och vi vill bjussa på övertidsmat, men hur ska vi förmånsbeskatta alla då? Och då är det ju faktiskt så att, säger vad man vill om pizza, men det skulle kunna vara något man behöver egentligen förmånsbeskatta.
Mm.
Men om vi fixar lite trevliga mellisgrejer i kylen, så är det enklare förtäring och vi kan komma undan. Nu vill inte jag att Skatteverket så här, tror att jag, alltså, eller folk citerar mig och säger att Skatteverket Ann-Sofie sa, men jag bara, jag har ändå tittat på den här frågan.
Och det skulle kunna funka som ett extremt tidigt mellanmål / frukost till exempel. Man kanske har stress imorgon, lämnar ungar och så, och kanske inte själv prioriterar att äta det bästa på morgonen. Och då komma till företaget, så finns det kanske någon bra yoghurt, lite keso, lite bra bröd eller vad det kan vara i kylen som man kan liksom komplettera med.
Mm.
Det är ju ett enkelt sätt att, alltså, dels hjälpa folk med näringsbiten, liksom, att få i sig bra mat. Men också att, och det är något man ofta glömmer bort där, tror jag, att det handlar lika mycket om att hjälpa folk med deras vardag.
Ja, verkligen.
Att få, för att maten är ändå en viktig del av vardagen.
Mm.
Och där kan ofta matfrågor, kostfrågor, näringsfrågor kan ofta också skvallra om strukturella problem. Eller kanske problem med liksom work-life balance och sådär. Har man aldrig tid att äta en bra, om man aldrig äter en bra lunch, sitter vid skrivbordet och äter, ja, men vad är det ett tecken på? Jo, eller följden av det är kanske att du har väldigt dåliga saker att äta, vilket ju inte är bra. Men det är också ett tecken på ett strukturellt problem i företaget.
Mm.
Så att om jag förändrar det, så kan jag förbättra arbetsmiljön, men jag kan också hjälpa folk att göra det lättare att göra bra kostval.
Mm.
Och att jag får en stunds paus, jag kan sitta ner, jag kan i lugn och ro äta min måltid och sådär. Så att man ska undvika att se dem där isolerat från varandra. Liksom, utan att maten blir en, och inte bara maten som, liksom, som sådan, utan situationen kring maten blir en integrerad del i arbetsdagen.
Ja.
Och att man hjälper folk med det. Liksom. Mm. Att få den processen att bli enklare. Att, mm. Och på kuppen göra kanske bättre val. Och där tror jag, utifrån frågan vad företaget kan göra, så alltså om just ur perspektivet att vad vi äter är till mycket större, i alla fall i genomsnitt, till större grad en konsekvens av miljön vi lever i än min personliga övertygelse eller min, alltså tar vi 1000 människor i Texas och jämför med 1000 människor i Seoul i Sydkorea, så kommer Texasborna generellt äta mycket sämre än vad Seoulborna gör. Och vad beror det på? Är det en genetisk grej? Nej, det är det inte. Nej. Utan det är en miljöfaktor.
Miljö, kultur och matkultur. Mm.
Och arbetsmiljön är ju hur man än vrider och vänder på det, någonting som är en väldigt stor del av vår vardag.
Mm.
Så att om man som företag vill göra dels en, liksom en hälsoförändring, en positiv sådan, hjälpa folk att liksom må bra under arbetsdagen, prestera och så vidare, men också liksom styra bort det från sämre val. Att man ser kanske näringsfrågan som en strategisk fråga i större utsträckning. Ska vi skaffa nya lokaler? Inte bara hur fina och ljusa är de, utan vilken typ av restauranger finns här omkring? Ska vi ha en personalrestaurang? Vilken entreprenör
tar vi in
där? Ja, vilken typ av mat har de?
Mm.
Ett förslag till alla personalmatsalsentreprenörer är att erbjuda de anställda att inte bara äta lunch där, utan att när de är på väg hem från jobbet plocka upp en påse med middagsmat till familjen som är bra.
Mm.
Så kan man liksom på liksom strategisk nivå hjälpa folk att dels äta bättre men också underlätta deras liv. Mm. Liksom.
Och då tänker jag att i en schysst kultur där man känner att här bryr sig företaget om mig, så kan man säga, men gud vad schysst. Och på ett annat ställe så kan det kännas så här, aha, nu ska de tydligen kontrollera vad jag äter. Att det blir väldigt viktigt hur vi liksom paketerar det. Men som du säger, det är klart det påverkar. Och som du säger, jag kan ju bara gå till mig själv. Att om jag kommer någonstans och med stress imorgon. Och så vet jag bara så här, gud, nu vart det ingen frukost. Ja, men gud vad skönt, det finns på jobbet. Det är lugnt. Jag kommer in, kan sätta mig liksom i lugn och ro. Ta en tallrik yoghurt med en bra musli. Och sen, ja, då gör ingenting att morgonen blev som den blev. Att man får liksom täcka upp.
Och där tror jag just att om ju mer man lyfter den frågan till en miljöfråga, desto mindre aktiva insatser kommer man behöva göra, därför att folk kommer automatiskt äta bättre, för att finns det bara bra saker runt omkring dem så finns det inte så mycket annat att välja på. Och då blir inte det någonting som heller känns som något som folk pådyvlar en. Utan det är någonting som bara finns där.
Då får man lägga planerandet istället på att kunna ha den här chokladkakan i byrålådan när man behöver den, eller hur? Då är det bra som kväll eller för nästa.
Att det naturliga ska vara att, det är, liksom, det är precis på samma sätt som jag pratar mycket med idrottsföreningar. Om man går ut på idrottsplatser runt om i Sverige, hur ser det ut? Vilken typ av mat finns det där? Det är 90% skräp. Är det vi vill att barn ska sammankoppla med idrott? Att man äter kexchoklad och hamburgare? Liksom.
Mm.
Det är inte ett problem att man gör det ibland. Men ska det vara det naturliga valet att göra när man sysslar med idrott?
Mm.
Kanske inte.
Nej, det kanske kan få finnas, men det måste finnas något annat. Att man, jag förstår precis vad du menar. Ja.
Mm. Alltså, det finns ju många, som sagt, trendiga dieter. Ska vi prata om dem? Eller ska vi inte göra det? Så här, fråga vad du tycker om dem.
Ja,
eller är det...
ja men det kan vi göra. Alltså, jag tror att det är något som berör många. Många är väldigt intresserade av att testa olika kostupplägg och sådär.
Mm. Jag tänker att vi måste ta periodisk fasta. För jag har just ett exempel här som jag brukar ta upp när jag nämner kost. Och det är just att... personligen så skulle ju 5-2 till exempel, alltså det här att man äter väldigt lite två dagar i veckan, inte funka under en dag när jag ska ha möten, träffa människor och fungera socialt, för att det funkar inte för mig. Men jag tänker att vissa har ju vant sig vid det, men jag tänker också att det är ju ganska många som ger sig på det här. Och jag har suttit i ett möte där en person sa, ja, det här är min två dag, så du får ursäkta om jag är lite trög idag, för jag har ätit inte så mycket idag, så att min hjärna funkar inte. Och då kan jag känna att det påverkar mig i det här mötet. Det påverkar det vi försöker producera i det här mötet. Och det påverkar alltså organisationen.
Mm.
Hur ser du på det? Ja, för det är ju väldigt inne med periodisk fasta.
Ja, det finns ju väldigt många olika modeller av det där. Vissa som äter bara frukost och middag. Andra som äter ingenting fram till lunch och sen, och sen typ 5-2 liknande. Och där tror jag att alltså på en individnivå så bör man ställa sig frågan, alltså, hjälper det här mig att dels kanske om det är något problem man vill lösa, varför vill jag göra det här? Passar det här mig och skapar det några andra problem? Att man, det är lätt när man är när man kommer igång och vill göra en förändring, vilket oftast en något form av dietupplägg innebär, att man liksom vill åstadkomma någonting, så det är ganska lätt att man fokuserar väldigt mycket på de drivande faktorerna i det, att om jag ska få det här och det här och det här och det här, och sen så blundar man lite grann för de hinder som uppstår eller som kanske finns där från början, vilket kan göra att den här processen blir dels väldigt motig och jobbig, och så ökar man insatsen, ökar motivationen, och då handlar livet väldigt stor del om den här kostförändringen. Och oftast så kommer de här hindren och liksom slår tillbaka med full kraft, och kör man ett upplägg där man till och med själv är medveten om att den här dagen så kommer min prestation på jobbet inte funka. Okej, hur hållbart är det upplägget över tid att syssla med? Är det här någonting jag kommer trivas med att göra över tid? Liksom? Troligen inte. Sen kan man ju gå på någon diet för att man liksom, nu vill jag komma i form till sommaren eller vad det nu kan vara. Liksom, by all means, visst. Att ändå fundera lite grann, lite bredare än bara det här specifika målet som jag satt upp. Finns något annat sätt att åstadkomma ungefär samma sak?
Ja, men vi kommer tillbaka till varför och ta ett bredare varför. Att, ja, men därför att jag tror att jag kommer må bättre av det här och gå ner i vikt. Okej, men hur påverkar min vardag i stort och det som också är viktigt för mig, till exempel att prestera på jobbet?
Ja. Hur mycket dåligt mår jag på vägen mot att må bra?
Vad blir summan egentligen? Alltså, summan av...
Ja. Nej, så det tror jag nog mycket att är man sugen på att testa det så kan man väl göra det, men... vara medveten längs processen och se, att aktivt utvärdera liksom, hur påverkar det här mig, och är det här någonting jag vill fortsätta med eller kan jag göra på ett annat sätt för att uppnå det här, så att det blir någon form av hållbarhet i alla fall.
Ja, det tycker jag var jättebra tips att ta med och ta hela cirkeln liksom, en 360 på sina kostförändringar. Men och om magen har varit trendig så är ju hjärnan om möjligt lika trendig. Jag läste senast igår, jag måste bläddra igenom alla så här hälsomagasin eftersom det ändå är sånt man måste hålla sig ajour på vad som står. Det är inte alltid helt forskare har sett att kan det stå. Men då läste jag just om att man äter gärna sill för att... vad hette det? De har identifierat något ämne som då skulle göra det här att man blir smart. Parvelbulomin eller vad det heter. Känner du igen det?
Nej, inte parvelbulomin.
Jag sa det.
Men det här att man blir smart av fisk. Ja, men, det känner jag igen som barn. Ja.
Det har ju, i grunden har ju det att göra med fettsyrorna då. Alltså omega-3-fettsyrorna, framförallt EPA och DHA är de som är mest beforskade. Och där finns det ju som jag hörde på en konferens i näringslära för ett tag sedan, att omega-3-fettsyra, det går nästan inte att titta på något område där man inte ser positiva effekter av ett ökat intag. Så det är väl en aspekt att ha med sig. Men just så där trendmässigt, så jag märkte det med att jag skrev magsmart då, att magen var väldigt i ropet och nästa koppling var i magen-hjärnan. Och det är väldigt intressant. Sen är det många som drar lite för stora växlar väldigt, väldigt tidigt på det där och påstår en massa saker som det inte egentligen finns evidens för. Men samtidigt som magetrenden kom så ska ju allting heta neuro-någonting.
Absolut. Neurokost. Liksom, ja. Det är nya dieten. Den kommer komma. Ja, neurokosten. Det, yes. Hur skulle den se ut?
Ansök om varumärket innan du får sin.
Ja, men precis. Ofta så uppstår de här trenderna på, kan man väl säga, ganska vaga grunder. Liksom. Jag är väl... jag tycker att det är spännande. Det är ett väldigt spännande område. Men man ska nog undvika att dra allt för stora växlar på det. Och det är framförallt i dagstidningar och sånt här så... så påstås det en massa saker som är väldigt dåligt underbyggt. Mm.
Men jag tänkte på en sak, för jag har uppfattat det som att vi ganska nyligen har förstått att, att magen verkligen är en del av hjärnan.
Ja.
Ja, och liksom hänger nära ihop. Och det här har att göra med hur vi mår, inte bara kopplat till vad vi äter, utan sover vi, kan vi gå på toa när vi behöver, ser vi till, liksom sådana där saker också. Så det är väl minst lika viktigt för att må bra att tänka på sånt.
Absolut, och där ser man att det finns en tydlig koppling, och den verkar gå åt båda hållen. Alltså att är man stressad får man magproblem, och det är egentligen ju inte så konstigt, eftersom ett starkt stresspåslag slår på med de här fight and flight systemen, och det bromsar ganska aktivt tarmarbete och kan göra att det där liksom, att det inte funkar riktigt som det ska. Så det är inte så konstigt, men man ser också faktiskt att det påverkar tarmbakterierna och deras sammansättning. Och man ser att deprimerade personer verkar få förändringar i tarmfloran. Och man verkar också, i alla fall i djurstudier, så kan man säga att förändrar vi sammansättningen av bakterier i tarmarna, så verkar det påverka stressbeteenden och depressiva mönster och sånt där. Så att det är väldigt, väldigt spännande område. Men man ska nog akta sig för att säga exakt hur man ska bete sig för att åstadkomma det ena eller andra. Men det man väl med ganska stor säkerhet kan säga, det jag slog när jag skrev den boken och gjorde research inför den, det var att det säger inte kanske så jättemycket nytt om vad man ska äta, men lite grann om varför. Och saker som vi har sett verkar vara viktiga. Till exempel varför det är bra att äta en fiberrik kost. Frågar man forskare för 20 år sedan varför det är bra att äta fiber, så säger jag vet inte riktigt. Men det är bra, det påverkar tarmmotiliteten och sådär. Så, jo, men det verkar påverka en massa andra saker. Varför då? Och sen kommer de senaste 5-10 årens forskning, och så ser man, hittar man mekanism efter mekanism efter mekanism hur det kan påverka massor med olika saker, från hjärt-kärlhälsa till saker som har med hjärnan att göra, till diabetes, till en massa spännande saker. Så att det är ett väldigt kul område.
Men jag kan tänka, ja, för jag håller med, som också hänger med lite grann. Men det är så här, ja, men här kom ännu ett argument för broccolin, ännu ett argument för havregryn. Inte så här, nu ska du också äta det här nya från Sydamerika, utan snarare så här, ännu bättre med blåbär och lingon och allt det här som vi liksom redan vet. Så att det bygger liksom på det. Men,
Och det, jag tycker det är ett exempel på när Folk vill gärna ha så här mystik kring varför det ska vara bra med någon viss sorts bär och sådär. Men jag tycker att det här är ett exempel på hur magin i det nästan ökar ju mer man lär sig. För man ser hur liksom hela våran evolution och allting är kopplat till vad vi äter och samspelet med bakterier. Så att det är otroligt spännande.
Ja.
Och det gör att man blir liksom ännu mer fascinerad och tagen av hur vi funkar som varelser liksom.
Mm.
Och där kommer ju inte minst stress på jobbet och sånt där in också.
Mm.
Att en stressad vardag påverkar hälsan på väldigt direkta sätt som vi förstås känner till. Men att en del av dem kanske har att göra med rent fysiologiska grejer, så som tarmarna till exempel, och hur det påverkar vår hjärna i nästa steg. Liksom. Så att det är ett otroligt spännande samspel däremellan.
Mm.
Så att Och där tror jag att, alltså utan att försöka liksom, det är lätt att hamna i att man liksom driver folk mot någon sorts utopia där alla äter perfekt och inte är stressade och tränar hela tiden och presterar överallt och sådär. Men jag tror att det handlar mer om att backa ett steg och kanske registrera vilka av de här ganska extrema förändringarna vi har gjort i hur vi lever och arbetar, så de senaste 50 åren måste vi kanske liksom revidera lite grann, att vi kanske har drivit det för långt åt det hållet liksom, att det bara handlar om maxleverans hela tiden och strunta i hur kroppen mår och så.
Mm.
Så att vi kanske måste ja, hämta hem lite förlorad mark där. Liksom.
Mm, men det blir lätt att man kastar sig in och istället då lägger till ett tillskott. För det är liksom lättare än att börja revidera sin världsbild. Men jag tänker, vi poddar ju hemma hos Agnete, som har en fantastisk bokhylla. Och bland annat, din bok ligger där, i Magsmart. Mm. Men också en av Michael Pollan, som jag brukar citera när jag pratar kost. För jag brukar säga, palla inte prata kost längre. Men vi kan säga så här, eat food, mostly plants, not too much. Mm. Liksom, om man tänker att folk är så här, gud, måste jag förstå mycket mer. Nej, om det är ett intresse så kan du lära dig jättemycket mer om hur mage och tarm, hjärna hänger ihop. Men om du känner bara att jag vill bara äta bra, så kommer vi kanske tillbaka till det här att det finns ett liksom sunt förnuft, det bygger i fri på någonting, men mycket liksom grönsaker och liksom ta hand om magen och gå lite på hur känns det i magen efter en dag. Så.
Lite av varje är ju
metod
som
jag. Ja, men precis. Och jag skulle vilja utveckla lite av varje lite grann. Vad innebär det? Ja. Och tittar man runt om i världen där folk verkar ha väldigt bra hälsa, då ser man just att bredd i kosten i form av antal arter man baserar sin kost på, och att det liksom finns någon form av hyfsat jämn spridning mellan olika saker, det verkar vara en viktig faktor. Mm. Och det kan vara en ganska kul, lekfull grej att räkna på lite själv.
Så att den inte
när man äter sin frukost. Är det då yoghurt och mackor till frukost? Ja, men då har jag 2-3 arter där kanske. Det är ko och det är vete och ko igen på mackan kanske. Och sen till lunch så kanske jag äter en pasta med någon skinksås på. Då har vi vete och höna och gris kanske då. Och ko igen. Att tittar man där på faktorer som verkar driva hälsa, så just bredd i artrikedom på tallriken verkar vara en sån huvudregel som funkar väldigt bra. Mm. Så vill man göra någonting så att äter du mackor till frukost, pasta till lunch och pannkakor till middag, då äter du inte så varierat.
Vete. Mm.
Ja, men lite så. Mm. Och det behöver inte vara att det är fel att äta pasta.
Nej. Mm.
Men försök gärna hitta kul sätt att få in mer artrikedom i måltiden. Och gärna, och det är lättast genom att gå till växtriket. Där finns det ju liksom hur mycket som helst.
Ja, men det där tycker jag var bra att skicka med. För det har jag tänkt på också, att man ska äta varierat. Och du kan ju äta pasta till lunch och så bulgur till middag och mackor. Då är det också så här, då tänker man, jag äter olika. Fast allt det där var vete. Mm. Då är det inte så varierat. Men ja, precis. Att se den utmaningen. Och det lyfter ju också bort ifrån... Ja,
Och även det som många oroar sig över idag med olika former av kanske bekämpningsmedel eller miljögifter. Och där ser man att äter du lax varje gång, ja, men då kommer du bli utsatt. Då kommer du dels få samma nyttoämnen varje gång och dels bli utsatt för i princip samma riskämnen varje gång. Mm. Men äter du lax ibland, torsk ibland... ål ibland.
Ja, men liksom att du blandar, man kollar på den här listan av vilka fiskar som är...
Då kanske du får i dig lite av olika gifter, men det blir väldigt, väldigt lite. Plus att du får en bredd av olika bra grejer. Och det gäller ju grönsaker och sånt också. Men många växter har i sig själva en massa ämnen som är lite smågiftiga. Och genom att bara äta lite av många grejer så sprider du dina risker och får dessutom en massa olika bra grejer i dig.
Mm.
Så det är en... Man får olika typer av fibrer i olika mängder och sånt där, påverkar tarmhälsan på ett bra sätt. Olika tarmbakterier växer till av olika sorters mat, precis som olika djur mår bra av olika sorters mat.
Mm.
Så bredd i kosten och liksom titta, gå till grundkällan. Liksom. Vad är det baserat på i grunden? Liksom?
Mm.
Det är nog en bra... Det är precis den näringsläran du behöver kunna.
Ja.
Gud vad bra, det tar jag med mig. Ja. Jag tar också med mig de där rostade sojabönorna som jag vill testa. Och att det kokta ägget håller i alla väder.
Kokta ägg är guld. Jag stoppar ner med allt med, ligger i skor ibland. Så här, ja. Jag har med mig ett par skor så lägger jag ägg i varje. Så jag kommer ihåg det. Jag ska ta på dem.
Ja, precis. Ja.
Men ät varierat. Och sen just det här med miljö. Att fundera på det som arbetsgivare. Och nudging. Pratade vi, kom in, det blev lite nudging det här att vad underlättar vi att våra medarbetare äter och att man som individ behöver tänka, vart ska jag idag? Vilken miljö kommer jag att vara i? Vad brukar mina fallgropar vara? Ska jag resa hela dagen så kanske jag behöver tänka till.
Och det är inget måste, men det är någonting man kan göra för att må bättre. Så kan man ju formulera det. Det blir lite roligare.
Ja, och både kort och långsiktigt. Liksom, att det behöver inte handla om liksom hälsonoja, utan det kan vara så enkelt som hur kommer min dag att vara? Hur kommer jag må rent? Liksom, hur känns det just nu? Liksom? Mm. Fundera över det.
Mm. Ja, men vad roligt.
Ja.
Tack för att du kom hit.
Ja, tusen tack. Tack.
Kul att vara här.
Snacka vidare med oss på healthforwealth.se, på Facebook och LinkedIn där vi finns.
Ja, hur äter ni på ert jobb? Vill vi gärna höra.
Mm. Mm. Vi tackar våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health och Agda Media för den här produktionen.
Sköt om er, var snälla mot varandra. Ha det bra.
Hej hej.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.